Det här är Klassiska konserten i P2.
En djupdykning i hav och sinne väntar nu här i Klassiska konserten. När vi ska få följa med på en musikalisk söderhavsexpedition i form av den fransk-svenska kompositören Aurélie Ferrières verk som heter Music om Exp. Och här i studion så står jag också tillsammans med tonsättaren och ljudkonstnären i egen hög person. Välkommen!
Hej!
Hej! Ja, hösten 2017 så deltog du i en forskarexpedition, The Ocean Mapping Expedition. Du var ute på havet utanför Nya Guineas kust och ombord på en segelbåt där så började du skriva detta verk, Music om Exp. Och stycket uruppfördes på Reaktorhallen 2018. Och så framfördes det även som avslutning på Östersjöfestivalen förra året. Då var jag där och lyssnade, kan jag säga. Och det är en inspelning från det tillfället som vi alltså ska uppleva här ikväll. Ja, du var ute på havet i 2 månader. Vad hade du för förväntningar på det här äventyret när du gav det ut?
Ja, förväntningar, det är kanske inte rätt ord. För det är mycket som är oförväntat. Eller det är väl bra, tänkte jag, att ha kanske ett mål eller en idé, men inte jag förväntar sig så mycket att se. Alltså själva expeditionen var ju som en upplevelse. Det var en resa så här. Och sen att skapa ett stycke, det är också en sorts resa. Men det var mer en geografisk resa, tyckte jag, var en mental resa.
Mm. Men vad var det du ville skapa med Music om Exp?
Det var frågor som jag hade i huvudet ganska länge, och det handlade om att hur jag skapar musik. Mm. För tänk, om man skriver ett stycke så brukar man börja med att samla material som melodiska motiv eller färger eller texturer, saker som man idéer som man har till stycket, och sen har man ett andra steg där man tänker mer tekniskt och samtidigt mer intellektuellt hur man skapar stycket, och det är att tänka form och struktur och arbeta med motiv. Mm. Och det är ju det som gör att det är ett stycke. Men jag tänkte, det är ändå väldigt centrerat på människan om jag gör så här. Och jag tänkte, då är det kanske själva materialet som jag kan börja med som skulle vara lite mer befriad från att det är centrerat på människan. Och det första jag ville befria mig ifrån var att, för när jag samlar material, när jag antecknar då lite melodiska motiv och så, då hör jag tonernas namn, så jag skriver tonernas namn. Och jag tror att jag kan bli fast i någonting som är som är melodiskt, så när jag kanske skulle vilja göra något annat. Så det första jag ville göra var att skapa utan toner, utan att höra tonens namn. Så flera år innan jag var ombord på expeditionen så började jag på Electron Music Studion, och då skapade jag skalor av toner som inte ingår i våra 12-tons skalor som vi har. Då använde jag modulsyntar för att göra de där skalorna, och jag har använt dem senare i andra verk och även lite grann i Music Comics. Men det räckte inte, så jag tänkte att jag måste också ha material som inte är tänkt av en människas språk, musikaliska språk, eller gjorda av en maskin som är skapad av en människa. Och därför så vill jag prova att skapa med ljud som är frekvenserna som är ordnade av naturen, inte av en...
Ja. Men då ger du upp lite grann din egen roll som tonsättare på ett sätt? Eller?
Nej, för det andra steget där man tänker form och struktur och arbetar med själva materialet, det är kvar. Det är det som gör att det blir ett stycke. Mm. Mm. Och sen kan man ju fundera på, för att publiken kommer ju vara människor i alla fall. Det finns andra projekt där man kan ha djur som publik och havet och så. Men det var inte min idé just där. Nej. Jag ville verkligen att det blir lyssnare, så människor som kyrer.
Men rent konkret när det gäller det klingande grundmaterialet här, så är vi ute på havet som sagt. Och där finns det ju massor av liv i havet, på havet, växter som låter, fiskar med mera. Vad är det för ljud ni har spelat in egentligen?
Vi visste inte alltid, så det var en segelbåt, så att motorljudet inte skulle störa, och idén var att spela in på så många ställen som möjligt på jorden, i havet, alltså under vattnet. Och då var det timmar och timmar och timmar av data av inspelat ljud, men det är också inspelat på på frekvenserna som inte människor hör. Så att forskarna tittade på grafiker som hade alla frekvenser även de man inte hör. Men jag lyssnade ju och sen så pitchade jag ner om det fanns någonting, grejer som man inte hörde men jag såg och kanske kunde använda. Och jag hittade massa saker som inte kanske de hann gå igenom. Och ibland så frågade jag, vad är det här ljudet? Vad är det jag har här och använder? Och ibland så visste de inte. Det är mycket som man inte vet alls. Nej, det är mycket, i undervattnet. Nej.
Mycket okända saker där på havets botten. Men när jag lyssnar på ditt stycke så känns det som att vi startar på havsytan väldigt tydligt. Och sen är det som att vi bara kommer djupare och djupare ner mot havets botten. Det är en ganska obehaglig, nästan klaustrofobisk känsla av att ha havet ovanför sig på något sätt. Varför är det... Det är ett mörkt stycke. Varför är det det?
Ja, det är sant. Jag har fått den här frågan många gånger. För att, om man tittar på bilderna på expeditionen, det ser ut som paradis. Det är ju paradisöarna och det är väldigt varmt och så. Och så är stycket väldigt mörkt. Ja, det var ett väldigt speciellt läge. För att man är ju en liten grupp på en liten yta och mitt på ingenstans. Och det är många saker som tar över. Och jag tänkte så här, man är isolerad fast inte riktigt. Jag tycker det är helt okej med att isolera sig när jag ska skapa ett stycke till exempel. Och då är jag helt fri och jag tycker det är skönt.
Då har det sina fördelar.
Ja, jag tycker om det. Men just där var det inte alls så. För att det var allt annat i själva expeditionen som tog över. Och tog mycket tid. Tiden går inte på samma sätt än på fastland. Och så har man många regler. Man är inte alls fri. Det går inte att ha regler för att det handlar om att överleva. Det finns många potentiella faror runt omkring som inte man själv kan hantera. Så att man måste följa reglerna hela tiden. Och då är man inte så fri. Och det är mer alienation än isolation. Och det hör man kanske.
Ja, det verkar handla en del om det. Nu är det ju så att lokalen där musiken, där du framför musiken också har en viss betydelse, ganska avgörande. Det var ju väldigt speciellt med reaktorhallen i Stockholm första gången. Vi har också gjort det internationellt på flera håll i världen, i Europa och USA. Och när det här spelades in så var vi i Berwaldhallen. Vad betyder lokalen för den musikaliska upplevelsen i det här stycket?
Ja, lokalen är väldigt viktig för att jag måste bygga stycket till lokalen. Mm. För att min tanke med det här stycket var att publiken också blir omfångad av upplevelsen, av ljudupplevelsen, av stycket. Och då måste jag vara i lokalen och repa in så att jag kan bygga ett sorts en ljudbild som är i 3D. Alltså. Mm. Och då kommer vi lyssna på en reduktion av ljudet i salen såklart. Men då får man en idé av hur det var. I varje lokal så är det att jag har publiken runt omkring mig helst om det går och jag sitter åt samma håll som publiken, som lite som en pilot kan man tänka, och så finns högtalare i hela salen runt omkring och högre upp om det går, om det är en stor sal också. Så att man blir omfångad.
Mm. Ja, det var en väldigt häftig upplevelse i Berwaldhallen när jag hörde stycket och upplevde det just också med hjälp av lokalen och känslan av att sitta tillsammans med dig på scenen när stycket framförs. Och även ljussättningen som bidrog mycket till detta.
Ja, för mig var det så att ljuset var lite mer som ett tillägg. Men ja, den också följde med hela stycket. Och hela sista delen av stycket, det är ackord som glider ner så småningom djupare och djupare. Mm. Och det är också då som man har lite mer av mänskliga instrument. För innan det är det inga vanliga instrument som man känner. Men det är ju mot slutet, det är harpa och fiol och orgel. Mm. Och det var ju det där att jag inte ville att det blir så mycket mänsklig närvaro innan slutet. Men till slut var det så här att det blev ett mörkt stycke, men också att det är som om människan tog över igen i slutet, och då blev det allt mörkare.
Ja, vi talar alltså med Aurélie Ferrier här om hennes stycke som heter Music om Exp. Och hur är det börjar? För det börjar ju dra ihop så här, vi ska lyssna på detta.
Ja, det vi har just nu det är en liten ö som heter Fonokabai som ligger norr om Nya Guinea mot Indonesien. Alltså. Och där spelade jag in innan en storm som man hör åska i bakgrunden som närmar sig. Det där med kartor. Kartor var något som var väldigt viktigt i expeditionen. Ju för att man seglar så man har väldigt mycket njut av kartor.
Men också det kan jag tänka mig.
Ja, också för att ett musikstycke är, man brukar säga att det är en karta på ett ställe. Och så får man upptäcka det när man hör musiken då. Men vi hade också på vissa ställen så var det grå områden på kartor för att man inte vet riktigt vad som finns i botten där. För att det är ingen som seglar eller åker vid de där ställena, så det spelar ingen roll egentligen att man vet exakt. Men vi tog de där områdena dagtid, så då var det inte lika farligt, så det var lugnt. Det gick ändå att segla över de där områdena.
Ja, vi ska segla iväg då i det här verket av dig, Aurélie Ferrière, alltså på denna seglats som heter Music om Expert.